Jo, något som var mycket typiskt, eller mycket som verkligen visade att det fanns såna här, det var någonting som hände 1861. Ett franskt krigsskepp som kom i engagemang med en sån här jättebläckfisk utanför Kanarieöarna. Det var en steam dispatch, någon sorts ångbåt. Befälhavaren hette löjtnant Frédéric Marie Boyer. Men sällan har man citerat löjtnantens egen rapport, står det. Man har ofta skrivit om det som hände det här. Och därför återger han en del av löjtnantens rapport. Och då skriver han: under min resa hände en egendomlig sak. Den 30 november, 40 lig var det nu ett avstånd, nordöst om Teneriffa, klockan 2 på eftermiddagen, kom jag i närheten av ett fruktansvärt monster som jag kände igen såsom jättebläckfisken, vars existens man så länge har diskuterat om den är verklig eller inte. Eftersom jag befann mig själv i närheten av detta underliga djur som oceanen då och då frambringar från sina djup, så beslöt jag att studera den närmare och att försöka fånga den. Olyckligtvis var det en väldigt hög dyning. As soon as it caught us on the beam, set of unrolling, there it was. Ja, han hade i alla fall svårt att manövrera det här fartyget, medan djuret själv, som låg alldeles i ytan, rörde sig omkring på ett intelligent sätt och försökte undvika fartyget. Efter åtskilliga försök, då vi bara lyckades träffa den med omkring 10 skott, han säger inte vad för skott, så kom jag upp utefter långsidan på den nära nog att slänga dels en harpun på den och dels att slå en repända om den. Vi gjorde oss just klara att sätta dit flera repändar när djuret gjorde en häftig rörelse och harpunen gav efter, den gled väl ur. Och en bit utav stjärten som repet var snott om bröts utav. Och vi lyckades bara få ombord en del utav stjärten som vägde 20 kilo. Nu är det ju så att de här tioarmade bläckfiskarna, som du vet, de har en ganska avlång kropp. Och längst i bakändan där inte tentaklerna sitter, där är det liksom en trekantig dubbel fena. Kan man säga. Ser ut som stabilisatorn på ett flygplan nästan. Och sen i framändan är då 8 armar och så 2 jättelånga armar. Ja. Men så fortsätter han. Vi hade sett monstret nära nog för att kunna göra en ganska exakt färgad teckning av det. Det var den stora hornade typen. Han menar horn, det var alltså de här tentaklerna och armarna då. Men stjärten såg ut så som man inte tidigare beskrivit. Den tycks mäta 15-18 fot. Från stjärt till huvudet. Och huvudet hade en sorts papegojnäbb omgiven av 8 armar som var 5-6 fot långa. För att få meter utav fot så ska du dividera med 3, alltså. 18 fot är alltså 6 meter. De 2 tentaklerna, alltså de 2 riktigt långa armarna, de nämner han senare i rapporten. Dess utseende är förfärligt. Den är ljus tegelröd. Den är kolossal. Ser ut som ett kolossalt slemmigt embryo. Han verkar mycket motbjudande. Officerare och män frågade mig om de kunde få en båt satt i sjön och försöka gå och binda fast sig vid djuret igen och bringa det efter långsidan. Kanske skulle de ha lyckats, men jag var rädd att Om de kom så nära monstret så skulle han kunna slänga ut någon av sina tentakler mot båten, få den att kapsejsa och kanske strypa något av sjömännen. Och jag tänkte att det var min plikt att inte försöka, att inte riskera livet på mina män, bara för att tillfredsställa min nyfikenhet. Även om den här nyfikenheten var så att säga vetenskapligt baserad. Och trots all den diskussion som blev ombord på fartyget så måste jag lämna det skadade djuret. De hade alltså knipt av ett stycke av stjärten helt enkelt. Denna rapport lästes för zoologisektionen i Academy of Science i Paris. Deras vetenskapliga akademi, vetenskapsakademin i Paris. Ytterligare information om den händelsen fick man i ett brev från franske konsuln på Kanarieöarna som talade med Bouyer och några av hans officerare när Alecton ankrade strax efteråt. De uppskattade att den totala vikten av djuret skulle ligga på mer än 2000 kilo, alltså omkring 2 ton. Den hade enorma ögon som låg alldeles intill huvudet. Munnen såg ut som en papegojnäbb och kunde öppnas till nästan en halv meter eller omkring 1,5 fot. Själva striden, som inom citationstecken, varade över 3 timmar och under den tiden skadades kraken utav åtskilliga harpuner, men de fick inget grepp i den. Bertelot fick se den här delen utav djuret som besättningen hade fått ombord och säger: jag har själv frågat gamla fiskare på Kanarieöarna som har försäkrat mig att de har sett åtskilliga såna här stora bläckfiskar, 2 och 3 meter långa, som de inte har vågat att fånga. Och det sägs att den här speciella händelsen kom Jules Verne att i sin världsomsegling under havet också inkludera den stora striden mellan Nautilus och en jättebläckfisk. Och det där har också blivit gjort i Walt Disneys film utav världsomsegling under havet. Och där gjorde man en jättestor konstgjord 2 tons bläckfisk. Så det behövdes 24 män för att få den att fungera med elektronik, tryckluft, hydraulik och såna här fjärrkontroller. Så har de ett fotografi då på det där också. Det är ju jättefestligt ut. Det var Alecton det, ja. Sen finns det fotografier här på en kraken som strandade i Norge, Ranheim, oktober 1954. Hela längden var nära 30 fot, alltså 10 meter. Men de har fångat exemplar som är nära dubbelt så långa. Det vill säga här har de mätt längden på från stjärten och längst till tentaklerna längst ut. Man ser hur en gubbe sitter och mäter här. Jag skulle vilja säga att kroppen från stjärten och fram till huvudet där ögonen och tentaklerna börjar är cirka lite över 2 meter på den här, som man ser. Och sen har de också ett fotografi utav den bäst kända kraken som fotograferades november 1873. Och den tror jag ska ta och läsa lite grann om. Jo, det var i oktober 1873 som 2 fiskare, Theophilus Picot och Daniel Squire, och Picots 12-årige son Tom, som fiskade sill utanför Newfoundland. De såg ett stort objekt som flöt på ytan, och då de trodde att det var ett stycke vrakost så rodde de dit. En av männen slog till den där grejen med en båtshake, och plötsligt så började den här döda massan att röra på sig. Och fiskarna fick se vad det var de hade attackerat. Det var en kraken. Med blixtrande stora ögon så kastade han sig emot dem och träffade båten med sin näbb. En lång tunn tentakel sköt ut och snodde sig runt båten, och en kortare följde efter den och höll fast båten. Sen sjönk kroppen av kraken under ytan och han började dra båten med sig. Båten är 15-20 fot lång, alltså 5-6 meter lång och ungefär 1,5 meter bred på sitt bredaste ställe. Fiskarna blev nästan paralyserade av skräck. Vattnet började rinna in i båten när den la sig på sidan, och de trodde att det bara skulle ta ett par sekunder innan alla skulle drunkna. Men om männen hade resignerat och var beredda att dö, så var inte den unge Tom det. Han tog upp en liten yxa från botten av båten och började hugga på armen och tentakeln. Han skadade dem precis i rätt tid. Kraken släppte båten och båten rättade till sig. Och så sprutade han ut en massa bläck som svärtade ner vattnet runt omkring dem, men kom inte igen. Han verkade som om han bara gled ner i vattnet och försvann. Och de rodde till stranden så fort de kunde och var rädda för att det kraken skulle komma efter dem. Och den unge grabben var hjälten för dagen. Och tentakeln tog han med sig i land. Där kastade han den på marken. Men det var någon, och den blev uppäten av hundar, ja, men en lång tentakel behöll han. Och sen lämnade han den och visade den för en lokal präst som var sån här naturvetare också och väldigt intresserad. Och han fick då för första gången se den här långa tentakeln och berätta och lyssna till historien, och gav honom en ordentlig slant för den här tentakeln. Den tentakeln var 19 fot lång, alltså över 6 meter. Men det var inte hela, utan var bara en del av den. Det var 3,5 tum i omkrets, det vill säga 75 centimeter. Nej, 7,5 centimeter, förlåt. Nästan en decimeter i omkrets. Och var ovanligt seg och stark. Han skrev en riktig artikel om den här fisken. I november sen, mindre än en månad efter detta som hände, så höll 4 fiskare på att dra in ett stort sånt här herring, sillnät, nära Logie Bay, det var också Newfoundland. Nätet var ovanligt tungt och alldeles som närmade sig ytan så blev de förvånade över hur det bar sig åt. Det rörde sig våldsamt. Och de var rädda att deras fångst skulle spränga nätet och det skulle försvinna hela fångsten. Det behövdes alla 4 mäns styrka för att lyfta nätet, och när det kom upp till ytan var de nästan beredda på att slänga i alltihop igen. De hade nämligen fångat en jättebläckfisk. Nätet var en enda massa utav krälande armar, och i centrum låg 2 jättestora glödande ögon. 2 långa tentaklerna sköt ut genom en spricka eller genom en maska i nätet och letade efter båten. De var jätterädda ett tag att de skulle nå fram, men det var för stort avstånd. Fiskarna var så rädda så de var frestade att skära av nätet och släppa iväg hela det där istället för att få ombord den där stora obäket. Men en av dem stack in sin skarpa kniv in emellan ögonen på den här kraken och skadade huvudet. Nej, och snabbt skar han av huvudet från resten av kroppen, står det. En av fiskarna pratade sen efteråt med den här prästen och sa att han hade haft en verkligt otäck halvtimme. Och ingen annan ingen summa pengar i världen skulle förmå honom att fånga ett till av sånt där djur. Det var han som sågade av huvudet på honom. Och sen tog de hem den där jättekraken då. Jag ser hur det står. Jo, Harvey fick hem den här. Harvey hette prästen. Han mätte djuret och fann att tentakeln var 24 fot långa, det vill säga 8 meter långa. Och att totala längden av djuret var 32 fot, det vill säga 11 meter. 3 meter var då kroppen ungefär. Huvudet, armarna och tentaklerna draperades över någon spongebath, står det, någon sorts tvättgrej där de torkar svamp på. Det här visar här hur de har draperat den där och fotograferat den. Det hänger alla tentaklerna rätt ner. Kroppen ser man inte. Och detta visade utan all tvivel att det finns jättebläckfiskar, skriver de sen. Att det finns verkligen stora. Och att de är de största ryggradslösa djuren på jorden. Och de är mest, finner man dem i norra Atlanten här vid Newfoundland och vid Norges kust. Big squids kallas de för. Det var ett mycket, vid 1870-talet så var det så många sådana som flöt upp i ytorna så att de trodde att de kanske hade fått sämre levnadsförhållanden nere i havet. Fiskarna tog såna här och skar sönder dem och använde dem som bete. De var vana vid detta och kände mycket väl till det. Och det visade sig att långt innan vetenskapen i världen kände till att de här fanns så visste fiskarna om det. Men de brydde sig inte om att tala om det för någon. Kanske var rädda inte bli trodda, inte vet jag. De flesta av dem var döda och det var många döda som flöt omkring. Här står Collins, heter en annan man, Captain Collins. Han trodde att mellan 50 och 60 togs utav fiskefartyg och användes som bete för kod, alltså för torsk. Ja, så kommer vi upp till frågan om hur stor kan den största bli? Här är en annan som den här Harvey uppskattade till, som de inte fick i land där, men uppskattade till att den skulle vara 55 fot lång totalt. Alltså 18 meter med kropp och tentakler. Ska vi se här då. Sen en annan sak, och det är det att de här man ska stanna ta och se. Ja, de frågar sig här på ett ställe hur stora kan de här egentligen bli då? Och då säger en kille som är vetenskapsman och en stor tvivlare, han säger att ju mer jag läser om de här, desto mer tror jag att folk skarvar. Och få har verkligen mätt storleken på dessa. Så han är ganska återhållsam när han ska bedöma storleken. Men sen säger de, de har sett bläckfiskar i magen på dessa kaskelotter. Och tentakler som var 21 fot långa och där den största sugfoten var en inch, det vill säga 2,5 centimeter diameter. Men de har sett märken på kaskelotten där de har 3,5 inch, alltså 3,75, 8 centimeter nästan en decimeter i diameter, dessa sugkoppmärken. Och det skulle i så fall tyda på att en sån här kan bli upp till 70 fot lång. Dividera med 3 fortfarande, det blir nästan 20, det blir 21 meter. 20 meter, ja det blir 23 meter. Kropp och armar. Och det finns tydligen olika typer, de med kortare armar och med längre armar och kortare kropp och så vidare. En Captain Keen påstår sig ha hittat en av unifaunerna som var 72 fot lång. Vikten vet man inte så mycket om. Det finns inga säkra viktangivelser. En som heter Packard säger att en hittades flytande utanför Newfoundland oktober 71. Den togs ombord på en skonare och den vägde 2000 pounds, det vill säga 1000 kilo. Och den där i Alecton, den franska, vägde mer än 2000 kilo. Så över 2 ton kan de bli och 25 meter långa kropp och nästan 25 meter långa kropp och såna här ärmar. Kaskelotterna kan ju bli 70-80 ton de, 100 ton. De är ganska stora. Och de vinner ofta. Sen står det på några ställen här så ska vi se om kaskelotten också. Ja, så kommer en modern rapport från 1946. Det är en Commander Arne Grönningsäter i den norska flottan som var en executive officer på 15 000-tonnares tanken Brunswick, säger han. Och hon blev 3 gånger attackerad under åren 1930-33 utav jättebläckfiskar. Då hon var alla gångerna var hon mellan Hawaii och Samoa i Pacific i Stilla havet. Och han beskriver den där attacken. Han stod på bryggan ungefär 50-17 meter över havsytan, så han såg precis tydligt vad som hände. Och han uppskattade längden på den här bläckfisken till ungefär 10 meter när den simmade genom vattnet. Jag måste titta på när han inte slutar plötsligt. Första attacken så trodde han att det var någon sorts sjöorm, därför att den lämnade efter sig ett tjock strimma bläck när den kom närmare. Och den där strimman gick ihop med djuret så den såg väldigt lång ut. Dess hastighet var så stor att det här bläcket blev långt efter i vattnet. Och den såg ut som en lång orm. Eftersom han stod så högt upp så kunde han se hela tiden vad som hände. Varje gång den attackerade, alltså varje gång som fartyget blev attackerat, så blev det efter precis på samma sorts mönster, efter på samma stil. Brunswick speed, fartygets hastighet var 12 knop och den här bläckfiskens hastighet var säkert mer än 20 miles i timmen. Det har jag svårt att räkna om till knop, men det är väl ungefär en mile är väl ungefär en knop skulle jag tro. 1852 meter. Jag för mig det. Den simmade parallellt med fartyget tills den nådde fram nära bogen, och då vände den in mot fartyget och träffade själva fartyget ungefär på en tredjedel av dess längd ifrån fören räknad. Och den gav oss en ordentlig stöt när det träffade oss med sin höga hastighet. Det kändes i hela fartyget, sa han. Dessa jättestora tentaklerna gled långsides fartyget, och de såg ut som en 8-10 tums pipeline. Sån här, han var ju tankfartyg, så han talade om pipelines, de här slangarna som oljan går i. Den här bläckfisken kunde inte få något grepp om fartygets glatta yta, och den gled fram emot aktern och mosades där sönder utav propellen. Grönningseter själv tror att den här bläckfisken attackerade därför att den tog fel på fartyget och en kaskelot. Han påpekar att vid varje attack så träffade han bläckfiskarna fartyget på samma punkt, ungefär en tredjedel på längden ifrån fören. Och det stämmer ungefär just bakom den här stora pucken som kaskelotterna har i närheten av ögat och munnen. Och just detta faktum att skvidden, den här bläckfisken, sam fortare än fartyget och hann upp fartyget, det är det som gjorde att han tror att det var en sorts metod i attacken. Annars kunde han inte tänka sig att det skulle kunna ske. Det var ju inte bara en vanlig kollision det rörde sig om. Och en sån vanlig kollision var inte mycket att rapportera om, menar han. Men just det här att det var bläckfisken simmade i kappfartyget och anföll. Allmänt säger de här, är det, antar man, att det är kaskelotterna som anfaller bläckfisken. Men om Grönningseters förklaring på attackerna mot tankfartyget är riktiga, så skulle det kunna hända att ibland är tvärtom.